Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 299. Ja, snart är det 300 avsnittet. Men den här gången så träffar jag Patricia Olby Kimondo. Patricia som är entreprenör sedan många år tillbaka och vd för People Productions som driver bolag inom talangförsörjning. Senast ut i bolagsportföljen är Pamoja, en AI-driven digital jobbtjänst som tar sikte på människors framtida potential. Hon ingår också i styrelsen för UN Women Sweden. Och Patricia är en mycket aktiv samhällsdebattör, framförallt i frågan om jämställdhet i näringslivet. Hon har bland annat grundat initiativet The Double Up Impact som vill bidra till att fler kvinnor blir entreprenörer i Sverige och i världen. Och det kommer vi förstås att ägna vårt samtal åt en hel del. Och hur är det möjligt att endast 1% av riskkapitalet går till kvinnor? Och vad ska vi göra åt det? Allt detta och mycket mer delar Patricia med sig av i det här avsnittet. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 299 med min gäst Patricia Olby Kimondo. Jag heter Eva Ekedal. Patricia Olby Kimondo.
Jajamän.
Nu sa jag rätt.
Ja, helt rätt.
Välkommen till Karriärpodden.
Tusen tack, Eva.
Det har bubblat lite i rummet här redan innan mickarna är igång.
Ja, det blir så när man pratar med dig.
Ja, eller med dig, tänker jag.
Ja, kanske så.
Och det är lite annorlunda för dig ändå att sitta här.
Ja, jag brukar ofta vara på andra sidan.
Ja, det brukar du.
I alla fall från början.
Från början, eftersom vi har konstaterat att en stor gemensam nämnare, det finns många tror jag. Så att det är frågan om hur vi ska begränsa det här avsnittet i en timme. Men, men det är ju rekryteringsbakgrunden som ju, och att vi bygger bolag inom den sektorn, fast på helt olika plan.
Ja, men precis.
Det är en gemensam nämnare.
Mm.
Sen tror jag att vi har några grejer som automatiskt kommer att komma in på när vi börjar prata.
Ja,
vad tror du?
Ja, men precis. Ja, det är jag ganska säker på. Men det blir himla spännande att upptäcka längs med vägen.
Ja. Och sen har jag sagt så här, du pratar så mycket och så fort. Hur ska vi göra?
Ja, vi får hjälpas åt.
Ja.
Du har ju lovat att guida mig lite grann på vägen här. Så att jag ska försöka sköta mig i samtalet.
Ja, det tror jag säkert. Ja. Men Patricia, du är ju så duktig på att prata och om de här viktiga frågorna som handlar om jämställdhet och om entreprenörskap och så. Men nu tänkte jag att vi också skulle lära känna liksom kvinnan bakom det här som är den här rösten som debatterar i Dagens Industri ibland och olika paneler och andra sammanhang. Det är du inte så van vid.
Nej, men precis. Nej, men det, vi får se då vad som kommer fram. Ja. För du har ju rätt i det. Oftast så är det ju kanske jag som tar tag i en fråga. Och det handlar inte så mycket om mig, utan det handlar om själva sakfrågan. Frågorna som jag är intresserad av, eller som jag jobbar med, eller som, ja, men som på olika sätt är på näthinnan just nu.
Och jag har ju mött dig då i de här forumen några gånger så här, och sett dig, och framförallt har jag, både Shanna och jag i Women for Leaders, hejat väldigt mycket på dig när det gäller de här väldigt välskrivna debattartiklarna som du har levererat i Dagens Industri.
Ja, men tack snälla. Och jag måste säga det också, det är ju, vi delar ju det här engagemanget, uppfattar jag. Så det är verkligen en sån här fråga, it takes a village, och vi är många som gör väldigt olika saker. Men kanske att jag har använt just skrivandet och ibland talandet som ett sätt att driva på de här frågorna.
Ja. Och då kommer vi liksom till dina skills direkt här, känner jag. Ja. Eller hur? Hur om vi liksom backar bandet rejält och hittar en yngre version av dig, vad kanske i skolan själv?
Ja.
Vad var det för tjej vi hittade då?
Ja, men det där är en bra fråga. För du ställde lite såna här väldigt öppna frågor innan här, saker att reflektera lite grann över. Men en sak som faktiskt dök upp i min minnesbank, det var kanske i sexan någon gång, kan vara 11-12. Och då vet jag att under ett sån här föräldra, eller ett utvecklingssamtal som man hade i skolan, då kom jag ihåg att mina lärare sa till mig att ja, hon är, Patricia har ett väldigt starkt socialt patos. Och det var ju första gången, jag hade aldrig hört, jag förstod inte knappt vad det där betydde. Nej, precis. Men då fick jag lära mig tydligen från liksom vuxenvärlden att det fanns tydligen då ett starkt engagemang i olika frågor. Jag vet inte alls vad det där var för frågor, men jag kan tänka mig att det redan då handlar lite grann om vad som är rätt och fel och hur man får göra och inte göra och sådär. Så kanske fanns det redan från början något liksom corner där. Och jag tror också, och det här, jag är säkert inte den enda att säga det, men min mamma var väldigt liksom starkröstad också.
Det var så.
Ja, hon var alltid väldigt klar över vad hon liksom tyckte och tänkte. Och jag tror att det måste ha format väldigt mycket hur jag lärde mig att man kunde resonera om saker och ting och hur man kunde prata och att man fick prata. Framförallt att man fick ha en åsikt.
Vem var din mamma då, måste vi nästan börja med?
Ja, min mamma, alltså man börjar från början. Mina föräldrar invandrade till Sverige slutet på 60-talet, som så många gjorde på den tiden.
Från?
Min pappa kom från Kenya, en lång resa. Han, om vi börjar där, så Kenya befann sig ju under en brittisk koloni. Och sen under 60-talet så handlade det väldigt mycket om en frigörelseprocess från det här brittiska kolonialstyret.
Just det.
Och min farfar, som då var en relativt sett liksom en välbeställd man, för att han hade liksom tillgångar i mark och sådär. Han fick lämna ifrån sig det mesta till britterna. Men hade ändå möjlighet att skicka iväg min pappa, som var äldsta sonen, för att studera i Europa. Och på den vägen var det. Sen kom han till slut till Sverige och pluggade ekonomi och träffade min mamma. Och min mamma kom från Åland.
Ah, jag visste att det var någon koppling till Finland.
Ja, precis. Okay. Så hon, och det var samma sak. Min morfar, som då var en på den tiden väldigt berest person, han hade liksom fått möjlighet att, han min släkt på den sidan, så jobbade man som sjökaptener, vilket ju var väldigt spännande, för då fick man ett globalt världsperspektiv i en tid där det var ganska ovanligt. Så mycket intryck. Så han hade bestämt sig för att min mamma, hon skulle inte fastna på den här lilla skärgårdsön där släkten kommer ifrån, utan hon skulle ut i världen. Men på den tiden så bestyrde man ju vad kvinnor skulle göra, så att han rekommenderade att hon skulle jobba med barn, och så blev det. Och det var inte precis det som hon ville hellre jobba med djur, vet att hon berättade att hon hade gärna velat bli veterinär. Men jag tror ändå att hon upplevde att det blev väldigt bra när hon liksom som hamnade i det här sammanhanget, och sen jobbade hon som förskollärare, men bestämde sig efter ett antal år att nej, det här kan jag göra bättre. Så hon blev en av de allra första i Sverige att starta en fri förskola.
Oh, okay. Där har vi nu entreprenörsådran.
Ja, men jag tror det. Alltså, både den här, jag skulle säga kanske inte bara företagande, men företagsamheten. Den tror jag fanns någonstans där som ett som ett verktyg för att ta sig fram. För det var ju bara så. Man fick liksom ingenting serverat, utan det som man ville göra, det var man tvungen att göra själv.
Mm.
Och det var ju väldigt bra. Så att där, hon var ju då, gick på tvärsen och gick på ström, mot strömmen liksom. För det var ju inte så många som drev någon...
Men för det här var tidigt då?
Det var ju precis i början av den här reformen som överhuvudtaget gjorde det möjligt för några förskolor, några få i början, att drivas i egen regi.
Mm.
Och det togs ju inte så väl emot. Det var ju många som tyckte
att
det
var... Liten...
Då var jag jätteliten. Mm. Och då kommer jag ihåg att det var många som frågade sådär. Jaha, ska du också jobba med barn när du blir stor? Jag tänkte, aldrig i livet. Det ska jag absolut inte göra.
Var det så?
Och det är ju ganska intressant att jag ändå har hamnat i sammanhang där jag liksom har kommit ganska nära där, fast på ett annat sätt.
Men äpplet faller ju liksom, det finns ju oftast där, det är anledningen till att jag tycker att det här är intressant att fråga om. Det är, även om det är liksom dig det handlar om, så är det ju så mycket, man får ju så mycket ledtrådar.
Ja.
Men liksom, hur har du blivit som du har blivit? Mm. Vi har pratat bara 5 minuter nu och nu... Kan vi ju lägga lite pussel här?
Ja,
liksom.
Precis. Och det där blir också, för jag tror apropå det här sociala patset, det fanns också ett samhällsintresse, ett samhällsengagemang. Och det blev ju så naturligt när man måste ifrågasätta befintliga system, rådande strukturer. Och då tror jag att det kom mycket, det var mycket liksom middagsbordsdiskussioner hemma hos oss.
Mm.
Där det blev ganska
diskuterade
naturligt.
Ni mycket?
Ja,
liksom.
Mycket. Det var så här, och mina syskon också. Så vi diskuterade, var mycket diskussioner. Mm. Och det kanske man inte...
Hur många syskon har du?
Jag har 3 syskon, så vi är 4. Mm. Så 2 systrar och 1 bror.
Och var är du i...
Jag är äldst.
Mm.
Så det kanske också har betydelse.
Ja, ja. Jag skrattar här, för det är ju liksom en av de första teserna jag hade när jag bara hade haft några avsnitt. Så var det så här, är det bara stora systrar som kommer att hamna här? Ja. Men det är det ju inte, det har varit lite blandat. Men det är förhållandevis, skulle jag göra en procentsats så tror jag att det är, alltså det är övervägande.
Ja, det är intressant. Det är faktiskt väldigt spännande.
Ja.
Nej, men så att,
är du en typisk stora syster?
Nej, men det tror jag faktiskt att det är. Om man får vara lite stereotyp i det avseendet.
Ja.
Så jag var den som... Ja, men både och. Jag var den som absolut tog jättemycket ansvar, såklart. Också sprängt gränser, liksom utmanat och sådär. Så att jag tror att det är en dubbel roll som man har som äldsta syskon.
Ja, precis. För man måste gå i bräschen. Liksom,
ja, det måste man.
Så här, vara ute sent och komma hem.
Ja, precis. Och liksom ifrågasätta regler och liksom, ja, men principer och sådär.
Men också ganska duktiga.
Ja, det tror jag nog. Jag har nog också varit väldigt mycket duktig flicka. Jag är lite mindre duktig flicka idag.
Är det så?
Ja, alltså på det sättet att jag inte känner att jag tycker nog mycket mer att jag har, det är liksom i balans. Jag gillar ju det jag håller på med och gör det gärna, och jag gör det med stor omsorg.
Mm.
Men jag känner inte att jag, det är inte mitt uppdrag att vara en duktig flicka. Så som jag kanske liksom kan ha upplevt när jag var yngre eller så.
Kan du liksom förstå vad poletten ramlade ner för dig när du liksom kände att jag behöver inte vara den här?
Nej, men jag tänker ibland att det är bara ålder också, ålder och erfarenhet. Ja. Man inser att...
Det är inget så här att då fattade
jag
det.
Nej, inte just den frågan skulle jag inte säga. Utan snarare att man blir lite mer... självförtroendet som kommer av erfarenhet och kunskap och liksom också naturligtvis liksom stöd från omgivningen och sådär.
Om vi bara skulle vandra igenom ändå vad liksom dina yrkesval, vad tänkte du först?
Ja, men det
där
är en jättebra fråga. Alltså när yngsta åldern, ungefär då mellanstadiet, då var jag ganska länge, närde jag en tanke om att jag skulle bli trädgårdsmästare. Och det tror jag var, det var nog inte så mycket något jag kom på själv, utan det var någonting som jag också fick förslag på. Min morfar hade en stor, fantastisk trädgård.
Vad tänkte du när du gick upp för min
trädgård? Ja, underbart, jag älskar trädgård. Och det gör jag fortfarande.
Den är ju sjövild, min trädgård.
Ja, men det är underbart. Ja. Det är ju precis det. Jag har en ganska nyanlagd trädgård hemma hos mig själv. Och jag kämpar för att den ska bli vildvuxen.
Oh, okay.
Det är målet.
Ja, du kan annars komma hit och kolla lite, för här är det.
Ja, precis. Ja. Så att, men sen, faktiskt, om vi börjar liksom lite mer... seriöst, sådär, kanske under gymnasiet, då, redan då var jag ganska övertygad om att jag skulle starta eget.
Ja, du var det?
Ja, och det var, jag hade absolut ingen idé om vad det skulle vara för bransch eller liksom inriktning. Det var nog mer grundat i en känsla av att jag ville bestämma själv.
Ja.
Så att det har verkligen varit
en sån ledstjärna. Vet du att du liksom var, så här, såg mammas egna...
Nej, det vill jag nog inte erkänna då.
Men nu när du tänker på det efterhand, har det betytt?
Ja, det tror jag. Dels visar ju det att det faktiskt var möjligt. Så jag tror sådana här väldigt subtila, undermedvetna insikter som man får, eller liksom ledtrådar som du uttryckte det, att man faktiskt kan. Och jag tyckte hon var så otroligt tuff och modig som vågade gå emot strömmen. Hon hade ju kollegor som hon hade jobbat nära med och länge som liksom plötsligt ifrågasatte. Uppfattades lite grann som ett svek att lämna den kommunala trygga förskolan och ha liksom mage att gå ut och tro att man kan göra något på egen hand. Men hon hade en senior äldre kollega som de gjorde det här tillsammans, som var så otroligt stöttande, och de var ett sånt radarpar. Och sen så gick den kvinnan i pension, och så kom det liksom nya personer in, och då såg jag så det där ju. Det som man ser på ytan är inte alltid hela svaret. Utan det finns liksom, man måste våga också söka de där kontakterna och möjligheterna för att upptäcka de här nya möjligheterna.
Precis, men vad tänkte du att du skulle bygga bolag inom för bransch?
Ingen bransch alls, utan jag ville bara starta eget. Det var bara liksom en sån där känsla av att det vore nog härligt att få bestämma själv. Och sen kunde liksom temana variera. Och sen var det där en ganska lös idé, skulle jag säga, ett par år. Tills att jag ska säga det, för då hade jag bestämt mig också för att jag skulle plugga. Och då ville jag läsa litteraturvetenskap. Och det kan man kanske fundera över, så här, var kom det ifrån? Men jag, lite som du varit inne på redan, så alltid gillat att läsa, skriva. Och jag tänkte att det var liksom en väg in kanske till
journalistyrket. Det var det du var bra på.
Ja, precis. Mm. Det låg nära till hands. Men då var det... 5-0 med den gamla betygsskalan. 5-0 intagning då. Och jag hade inte riktigt så höga betyg. Så jag tänkte, men jag tar en liten paus. En termin. Och sen så söker jag igen. Men då blev det ett sånt där skifte i mitt liv. För då hamnade jag nämligen på... Då jobbade jag på Manpower, så fick jag ett uppdrag.
Jobbade du på Manpower?
Ja, då jobbade jag på Manpower.
Det gjorde ju jag med.
Gjorde du det?
Vilket år var det här?
Ja, men det här var...
Vilka kollegor.
När kan det här ha varit? Början på 90-talet. Slutet på 90-talet. 97 kanske.
Ja, men
96, 97.
Då har vi börjat jobbat där samtidigt.
Nej, men du ser,
97 slutade jag.
Ja, men då måste du nog ha jobbat där. När
vi kanske möttes
där.
Kanske möttes
någonstans. Hur som helst, jag fick ett uppdrag på ett stort amerikanskt IT-företag. Och det ena ledde till det andra. För att då i samma veva, så det här var ju liksom... i den förra dotcom-boomen. Och då hade jag liksom också funderat lite och bestämt mig för att nej, men jag ska nog läsa beteendevetenskap, för det är nog liksom, det är där mitt liksom engagemang finns och mina intressen. Så att jag hade lite skiftat fokus från den här litteraturvetenskapsfrågan. Tänkte jag kan läsa på min fritid. Och tänkte att det här är spännande. Jag hade börjat förstått att det fanns liksom funktioner som rekrytering och liksom HR och sådär. Jag tyckte att det här är spännande. Det handlar om människor, det handlar om beteende, det handlar om hur vi agerar och sådär. Och då, ibland undrar jag om det liksom, kanske står i stjärnorna, men då hade man så enorma behov på det här bolaget av att bygga upp rekryteringsverksamhet med fokus på studenter. Och jag tror att... jag hade också en väldigt, väldigt klok chef som plötsligt erbjöd mig att men hörru, ska inte du kan ta det här som ett projekt. Du kan börja liksom bygga upp den här funktionen. Vi behöver en mycket bättre studentrekryteringsverksamhet här. Och sen så successivt så gav han mig liksom större och större uppdrag. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle göra det här väldigt tillfälligt. Men till slut blev det här uppdraget så utmanande och så spännande och så intressant så att jag kände att jag kan inte... tacka nej till det här. Jag kan skjuta lite på pluggandet, jag gör det sen. Ja, sen ledde det ena till det andra och sen fick jag till slut ansvar för rekryteringen på det här amerikanska jättestora IT-företaget som nu är mer en del av Hewlett Packard.
Ja, just
så att, på den vägen var det.
Men gud, alltså, det är ju de här sliding doors. Ja, det är hela sliding doors. Vägen.
Och jag ska säga det, Christer Olsson, om du hör det här, så han var en sån här helt avgörande person, därför att han såg någonstans engagemanget och drivkraften. Jag kommer ihåg att jag fick något stort projekt, jag undrar om inte det kanske nästan var lite så här...
Det här är din första sponsor, eller kanske inte första.
Ja, det är absolut det. För att jag ska inte säga att han hittade på ett projekt, men han gav mig någonting som kanske inte var 100% nödvändigt. Men han såg att det här blir en möjlighet att liksom...
Här kommer hon att växa.
Ja, och jag fick liksom visa lite om jag klarade av det. Och jag gjorde så enormt... Jag tror att jag överarbetade så enormt mycket i det här projektet. Men det var bra, för att då fick jag också självförtroendet att gå vidare. Men sen,
att det går att bygga.
Också. Ja, precis. Jag fick otroligt mycket stöttning av, jag hade två chefer, båda män. De var otroligt generösa och peppande och stöttande och hade framförallt väldigt höga förväntningar.
Mm. Vad var det som hände i dig, tror du, när du liksom fick den här känslan?
Ja, jag levererade på deras förväntningar. Det var egentligen det, tror jag, som hände. Det var inte så konstigt, utan de var inte så pratsamma, utan de pekade på det här behöver vi göra, ungefär så här ska det gå till, vill du, varsågod. Liksom.
Så du fick ganska fria ramar?
Ganska fria ramar. Jag skulle säga väldigt fria ramar utifrån att jag var otroligt junior och liksom oerfaren.
Och du kastade dig ut på det här?
Ja, och det gjorde jag. Och det var säkert inte alltid liksom, precis vad de hade tänkt sig, men det blev väldigt bra och jag lärde mig otroligt mycket. Men sen, så parallellt med det här, så min lilla syster som då hade läst till lärare, och utifrån liksom diskussionen som vi hade hemma, hon kom hem och hade pluggat utomlands, jobbat utomlands, var otroligt liksom, hade en väldigt liksom, fina meriter med sig. Men det här var då i slutet på 90-talet, liksom millennieskiftet där. Och då lite grann. Så det som hände var att hon och hennes studiekamrater upptäckte jag, som jag hade jobbat liksom med intensiv rekrytering i stor skala, det var liksom tusentals personer per år som vi skulle anställa, upptäckte att hon och hennes kollegor hade svårt att få jobb. Och det var trots att lärarbristen var lika mycket ett debattämne då som den som har varit nu. De senaste åren. Ja. Och då tänkte jag så här, det är någonting här som inte stämmer. Så började vi liksom djupare där och forska vidare och upptäckte att men det hade mycket av liksom förändringar och reformer i skolan som hade handlat om att skolan förr i tiden var en statlig angelägenhet, och sen drev igenom kommunaliseringen, och plötsligt så ramlade ju allt ansvar för skolan ner på 290 kommuner i Sverige. Just och det. På rektorerna i de här 290 kommunerna som plötsligt då skulle ha hand om ekonomi och administration och personal och allt det här ovanpå det pedagogiska uppdraget att driva verksamheten, och det blev ju oerhört arbetsamt. Så att personalen, som är en väldigt strategiskt viktig fråga, där fanns det inte alltid tid, resurser, kunskap heller att hantera den stora viktiga frågan. Så också lite grann ett...
Så i samtal med din syster här, ja, så föddes det...
sliding doors, liksom inspirationen där, vi hade sett hur mamma hade gjort. Och jag var ju då så pass ung och naiv så att jag tänkte att men det här kan jag fixa. Jag kan ordna det här. Jag vet hur man rekryterar väldigt mycket personal och på ett svårt område.
Men det var ju ingen då, vad jag förstår, som hade riktat in sig på lärare.
Det var ingen.
Vilket
man borde kanske ha funderat lite grann.
Varför var ingen?
Ja, precis. Varför är ingen här? Men
vi kanske ska säga det också, att rekryteringsbranschen är ju ändå liksom det är en ny bransch.
Det är en väldigt ny bransch.
Ny och nu. Nu är du och jag ändå ganska erfarna, men ändå... Då var den ju väldigt, alltså det var, hände saker hela tiden.
Ja, men det
den
som man fanns vet, ju liksom vår bransch, alltså jag tänker på kompetensföretag som jobbar med rekrytering och bemanning och karriär och så vidare, har ju bara funnits i 30 år.
Jaha.
Och jag konstaterar, för branschen firar jubileum här om veckan, och jag sa, men gud, vi har ju varit med i 25 av de här 30 åren.
Ja, men vi har verkligen varit med under en och sen också med liksom den tekniska utvecklingen under den här perioden.
Ja, det har hänt otroligt mycket.
När jag
berättade
liksom att jag satt med telefonkatalogen och letade,
det var ju
folk,
det man gjorde.
Liksom, när jag började med headhunting lite senare sen då, efter Manpower. Alltså det är ju så här, det fanns ju inte ens en gång det var ju ingen databas direkt som man liksom sökte i.
Nej, allting var väldigt manuellt och jag gjorde i alla fall den här resan, och det var ganska segt i början. Intresset från lärare var ju enormt, för det var första gången som någon riktade ett intresse mot dem som yrkespersoner, uppfattade vi. Men det var ju svårt att förklara för liksom skolor, varför kostar det här pengar, vad är det vi får för pengarna, så det var väldigt lärorikt att förklara att men vi säljer en tjänst, den tjänsten innebär att du får hjälp med rekrytering och sen senare också personalinhyrning.
Du fick liksom användning av din den här argumentation och sociala...
Ja, jag fick nog träna den, tror jag, väldigt mycket under många år. Precis, och det är ju som du säger, det var ju en väldigt ny bransch och det tänkte man inte på då, men jag har reflekterat mycket över det idag. Alltså, det var ju förbjudet att driva arbetsförmedling, bemanningsföretag i Sverige före 1993.
Mm,
förbjudet. Mm. Ja, det var ju, och jag var ju bara några år efter det här, så det är klart att miljön kring det här var ju inte så mogen. Och nej, det ansågs ju fortfarande, eller det var inte... Det fanns inte så mycket kunskap. Man visste inte. Utan vi var ju med och banade väg och karvade ut liksom,
ja, men verkligen,
det som har blivit en bransch.
Men du, sen dess, om vi liksom snabbspolar bandet lite, så har ju du byggt bolag inom den här sektorn på olika sätt.
Ja.
Och det går ju knappt att liksom bena i, för det är ju många olika förgreningar här. Men om du skulle liksom berätta vad din verksamhet gör idag, så kanske vi liksom får ihop det här på
precis,
något.
Men i stora drag, det är precis så som du beskrev, tycker jag, väldigt väl, att det har hänt oerhört mycket på de här senaste 25 åren, och det faktum att vi lite förenklat får beskriva internet som den stora revolutionerande, liksom omvälvande världshändelsen, så är det ju faktiskt så det är, för att vi hade inte tillgång till information. Vi hade inte smartphones, vi hade inte sociala medier, så att vi kunde inte kommunicera.
Man har nästan glömt bort det här.
Ja, precis, vi har faktiskt nästan glömt bort det. Vi kunde inte kommunicera, vi kunde inte söka information. Och när vi växte mycket under de här åren, men vi insåg också att vi måste ju växa på ett mer effektivt sätt. Så egentligen så det också började, att dels förändrades kundernas behov. Det var inte bara liksom behov av rekrytering och liksom kvalificerade tjänster, utan väldigt mycket mer så växte behovet av bra personal på kort varsel.
Mm.
Och då insåg vi att här måste vi jobba mycket mer effektivt. Och vi såg, det här är ju också ganska konstigt, kan jag tycka, ibland. Vi lanserade vår första app 2011.
Det var väldigt tidigt.
Ja, och jag brukar tänka tillbaka på det. Så här, vi hade ju någonstans en känsla av att det här måste vi göra. Det var inte alltid så att vi förstod precis varför vi var tvungna att göra det. Och jag menar, vi visste väl inte vad visste man vad en app var då? Alltså, det är ju inte, vi hade ju inte den kunskapen som vi har idag. Men någonstans så kände vi ändå, vi förstod någonstans, det här är vi måste följa med, vi måste göra det. Och det var en ganska enkel app, men man kunde göra vissa grundläggande saker, tidrapportera, man kunde administrera en del saker som anställd. Men det blev sen ett sätt att tänka, att vi byggde in tekniken i vårt sätt att jobba. Och sen så är det ju uppenbart för alla att det går inte att driva företag idag om man inte också har ett digitalt eller tekniskt perspektiv. Men det som är så intressant är hur vi har, tycker jag då har vi använt data, alltså som vi har samlat på oss, kunskap och insikter och erfarenheter, och så har vi lagt ihop det med teknik. Och utifrån det har vi byggt nya bolag, ett nytt erbjudande, och det som idag heter Pamoja.
Just det.
Där vi, det fokus är väldigt enkelt beskrivet. Att göra det enklare för människor att hitta bra jobb, för den som vill jobba fritt och flexibelt. Och att göra det enklare för företag som har behov av personal på kort varsel.
Så de ska att liksom hitta talanger. Varandra där inne.
Och där använder vi tekniken. Men vi bottnar ju i våran, tycker jag ändå, långa erfarenhet av att ta ansvar för personal. För det är det jag tycker branschen gör väldigt väl. Vi har utvecklat liksom fungerande arbetssätt kring att ha hand om personal.
Ja.
Och idag finns det ju jättestora utmaningar på arbetsmarknaden som handlar om integration och matchning. En sak som vi ser väldigt tydligt är att det behövs jättemycket mer stöd och support. Alla människor, inte bara den som är ung, utan även den som är äldre och vill byta spår och vill göra någonting annat. Så att i Pamoja så levererar vi bra personal på kort varsel, och för den som jobbar så handlar det om att få styra över sitt liv. Så tekniken och appen gör det möjligt att själv bestämma när jag vill jobba. Jag kan boka av och på mig som jag vill. Jag kan kombinera mitt jobb på Pamoja med att göra andra saker. Och det gör väldigt många.
Så det här är verkligen framtidens arbetsliv som ligger i.
Ja, precis. För vi pratar jättemycket om att du och jag kan jobba med datorn i knät och lite var som helst. Men de förväntningarna finns även hos den personal som jobbar i skola och vård och restaurang och butik och så vidare. Att också få
så det är inte bara skola?
Nej, det är inte bara skola, utan nu tittar vi mycket bredare på hur kan vi hjälpa till att leverera bra jobb på ett smidigt, tryggt lite roligare sätt och jobba med tekniken som ett smörjmedel. Och
men du, det har alltså blivit, Pamoja är ju ganska ny så innan var det People Production då? Eller det heter någonting annat?
Lärarförmedlarna heter vårt första bolag. Och sen så hade vi ett annat namn och sen så hade jag utvecklats och så med den digitala plattformen som vi då lanserade precis före pandemin i februari 2020. Så att det har ju varit ganska tuffa år sen dess.
Men om man skulle titta på din liksom resa som bolagsbyggare här nu, för det tycker jag ju är så intressant. Och det, att jag bjuder hit gäster som jag själv liksom behöver lära mig av och vi kan utbyta erfarenheter. För jag är ju också där nu.
Ja, men det är bra att reflektera ibland och titta i backspegeln.
Ja, men lite, visst är det. Nej, ja. Man gör ju sällan det. Men då tänker jag så här, hur gick det till? Var du helt själv från början? Eller?
Allra första början, då var jag, min lilla syster och hennes studiekamrat. De upptäckte sen ganska snart att men det är inte, liksom, vi vill nog ändå ha foten kvar i skolan. Så att de lämnade och då blev jag själv. Mm. Och sen jobbade jag själv.
Hur var det då?
Nej, men det var ingen fara. Det var naturligt för att vi hade liksom mycket utbyte av varandra och vi kunde ändå, jag fick så otroligt mycket värdefulla lärdomar och insikter och kunskaper av dem ändå. Mm. Men jag kände att...
Men de var ändå med och kickstartade det tillsammans med dig.
Vi såg ju möjligheten. Ja. Sen valde de inte entreprenörsspåret.
Nej. Men det gjorde du.
Ja, precis. Mm. Och det är svårt att svara på exakt. Liksom. Men jag hade ju redan tänkt den tanken.
Ja.
Och de kanske kom på sen att men det var inte riktigt. Nej. Inte nu i alla fall.
Nej, och du hade ju redan varit in och nosat i näringslivet. Ja, liksom. Precis. Det här är ju liksom en kombo på något sätt.
Ja, det tror jag.
Men vad hände sen då? För det här är ju ett stort bolag nu.
Mm. Ja, men sen så jobbade jag på några år, hade några anställda. Men sen så kom min man in i bilden också ganska tidigt.
Nu kom mannen.
Ja, och då hade vi jobbat i samma bransch. Han hade jobbat med lite andra saker, min man Kalle. Han var ju också, apropå så här sliding doors, han var ju den största supporten. Och det är ju väldigt viktigt, förstås. För jag tror att hade han inte varit en supporter så hade ju inte det här gått i lås. Men dels så hade han annan kunskap. Och vi jobbar ju fortfarande i bolaget tillsammans, men gör helt olika saker. Och jag tror att det är verkligen ett vinnande koncept. Vi kompletterar varandra. Jag är visionären, jag är den som målar ut framtiden. Men han är extremt duktig på genomförande. Och det är viktigt liksom, för ett företags överlevnad. Alltså en idé all ära, men mycket handlar ju om att planera och genomföra.
Mm. Och det här var liksom tydligt att ni hade de här olika kompletterande...
Ja, det tror jag vi såg ganska tidigt, att här finns det goda...
Men började ni jobba ihop innan ni blev ett par, eller var det tvärtom?
Nej, vi hade varit ett par i 5 år.
Okej. Okay.
Men det var ju ändå ganska modigt. Ja. Det var ju före barn och sådär.
Ja. Mm. Ja, hur är det då att jobba ihop med sin man?
Ja, men det är ju fantastiskt. Jag får ofta den frågan.
Ja, jag vet. Men nu ställde jag den.
Ja. Jag får den frågan. Jag förstår att man ställer den frågan. För det är ju... Det är klart att det finns en nyfikenhet kring det. Jag brukar börja med att svara att... visste du att de allra flesta företag i Sverige och världen är ändå familjeföretag? Mm. Man brukar räkna någonstans mellan hälften och 75% av alla företag. Mm. Sen har ju de väldigt många olika konstellationer. Det är ju inte alltid gifta par, utan det kan ju finnas många andra varianter. Mm. Men jag ska säga att eftersom vi har drivit bolag samtidigt som jag har vuxit upp, höll jag på att säga. Alltså, där man också har skaffat familj och barn och livet. Man har ju levt livet också parallellt. Mm. Så har ju det varit ett sånt otroligt stöd. Mm. Så till exempel när vi fick barn, då slapp vi ha diskussioner om vems tid är viktigast och,
ja, just det.
Och sådär, utan det blir mer av en praktisk fråga. Hur löser vi det här?
Jag tar det här mötet som jag är bättre på, då får du vara hemma.
Och ja, precis. Och så tycker jag att det är fortfarande. Mm. Alltså, där har vi sällan några tjafs. Alltså, ibland kan vi ha två fulla agendor och då får man ju liksom verkligen liksom vara noga med vad är viktigast här. Men det är ju otroligt skönt att vara två om företagets bästa.
Mm.
Och nu ska jag säga att vi inte bara två, för vi har ett fantastiskt ledningsteam och en fantastisk organisation. Så det är väldigt många som delar på den här
bördan. Kan vi säga någonting om hur stort det är idag?
Ja, men om man tittar på den interna organisationen så är vi ju 30-talet personer som har ansvar för 2000 personer som är ute och jobbar hos våra kunder. Mm. Mm. Så en ganska liten organisation för en stor...
Men de omsätter väldigt mycket om man tittar på totalen då.
Ja, precis. Och vi siktar väl på 150 miljoner nu. Mm. Så att...
Det är svindlande liksom.
Ja, men det är, och som sagt, nu har det ju varit liksom tuffa år under pandemin, men vi är väldigt glada över att saker och ting börjar liksom vara lite mer normala, även om det också är en ganska bister lågkonjunktur och så. Mm. Men det är vad det är, och det har man ju, fördelen är ju att efter så här många år så vet vi att saker och ting går upp och ner. Man måste liksom hålla blicken väldigt högt upp och långt bort och verkligen liksom använda varandras kompetenser och förmågor, ja, verkligen, för att ta sig igen.
Och nu kommer vi till den här frågan, men om entreprenörskap och kvinnor och män och alltihopa. Vi kommer ju automatiskt dit nu, men innan vi gör det så skulle jag vilja ändå, om du liksom, nu har vi lagt ut hela din så här livskarriären här. Mm. Vad är det för någonting som har varit liksom avgörande för dig för att du ska ha, liksom, mannen låter ju som en viktig, eller liksom att ni hittade varandra här. Men kan du se andra grejer som har liksom varit så här, det här, hade inte det här hänt så hade inte jag suttit här idag.
Men jag tror det finns säkert hur många exempel som helst på, men jag tror de här personerna som har, till exempel de här cheferna som jag haft. Mm,
som trodde på dig jättemycket,
precis,
där i början.
Jag hade också en annan chef under en period när vi startade bolaget. Och sen precis den här vevan innan vi liksom riktigt hade bestämt formatet och innan jag drev det här vidare själv. Mm. Då hade vi lite på paus, några månader, ett år ungefär tror jag. Och då fick jag ett erbjudande av en annan person som driver ett stort rekryteringsbemanningsföretag i branschen. Mm. Per och Gunro, som erbjöd mig att, sa, du vet vad, du kan komma och jobba här. Vi behöver hjälp och du kan göra nytta här. Och när du känner att tiden är mogen, då säger du bara till mig. Mm. Ja, men det är också en sån där, det var ett otroligt generöst erbjudande. Och jag verkligen väldigt tacksam över det, för att då kunde jag koncentrera mig på att göra ett bra jobb i rollen som rekryteringskonsult. Men jag visste liksom att det fanns en liten öppen...
Det fanns en öppning.
Ja, det fanns en liten öppen dörr. Och en vacker dag, ungefär liksom då efter den där pausen, sen började telefonen att ringa. Då började kunder höra av sig och undra liksom, men ska ni inte köra igång? Vi behöver hjälp. Mm. Och då bara bestämde jag mig för att nu kör jag. Så det är klart att det har stått.
Det är också en sån där väg.
Ja, och en annan milstolpe är någonstans när vi omsatte ganska lite pengar och tog in en styrelse. Mm. Bestämde för, men vi ska växa. Så
en professionell styrelse.
Mm. Och Thomas som sitter i vår styrelse, som en otrolig entreprenör som har drivit ett riktigt stort kundtjänstföretag och sålde det vidare när liksom, omsatte en miljard.
Mm.
Så frågade jag honom så här, men när visste du, hur visste du att ni skulle bli så här stora?
Mm.
Och då berättade han för mig att nej, men det visste jag inte, utan jag trodde liksom att jag var helt säker på att vi kanske bara skulle omsätta 50 miljoner.
Mm.
Och det var också en sån här aha-upplevelse.
Att man behöver inte liksom...
Ja, och att man, det sitter i huvudet. Alltså begränsningar och möjligheter är ju väldigt mycket saker som sitter i huvudet. Och att istället då för att tänka att ja, men, liksom, det var inte tydligt för honom heller att han skulle sluta på en miljard. Och så är det ju. Man måste ju se att bolagsbyggande är en resa i många steg och många faser.
Mm.
Idag är det mycket enklare för mig att se att vi kan bli riktigt stora.
Ja.
Men det visste jag ju inte då. Och sen är det ju att man förstår hur själva byggandet går till. Att jag brukar likna det vid en trappa. Att det är liksom inte någon, det är inte bara en spikrak liksom linje uppåt, utan det är väldigt mycket trappsteg. En del av de här trappstegen kan vara ganska höga och jobbiga och svåra att ta sig igenom.
Mm.
Och apropå liksom vad som påverkar att bygga ett bolag som jag, som inte, men jag var ju ganska ensam ändå. Så jag har alltid haft bra personer runt omkring mig, men det är väldigt mycket slit, och om man vill växa så är det ju dubbelt slit, därför att man också hela tiden måste göra saker som man inte kan.
Mm.
Man har hela tiden för lite kunskap. Jag brukar säga det till våra team också, att vi måste se det, vi är på en resa, men det innebär, och det är fantastiskt för vi kan bestämma vart vi vill ta vägen, men vi måste förstå vad det innebär att alltid ha lite för lite resurser. Mm. Om man inte har tagit in externt kapital eller om man inte har liksom en kassakista någonstans, då har man ju, då vill man ju alltid mer än vad man har.
Ja.
Och det där blir liksom där,
gud, ett förhållande. Jag sitter bara här och ler, för jag känner igen det där så mycket nu för oss som är i det där.
Och jag tror att man måste vänja sig vid det. Man måste bara förlika sig med att ja, nej, men vi kommer aldrig ha tillräckligt mycket av någonting. Tid, pengar, personal. Det föder ju sin tur kreativitet.
Ja.
Och lösningar. Så att,
det gör ju
jag
det
tror inte verkligen. Det är så farligt alltid att ha lite, lite resurser.
Vi fick höra redan från början när vi startade Women for Leaders att vi skulle tänka stort. Och det har vi försökt göra. Men det, det är lätt att säga och kanske ibland lite svårare. Då hamnar man, eller jag ska säga, kan hamna lite i så här mitt gamla konsultbolagstänk. Att ja, men vi ska inte göra av med mer än resurser än det vi har liksom tjänat in och sådär. Men ja, nu
men
kommer
vet
vi...
du, nu kom jag på en sak också. Jag fick ett otroligt gott råd tidigt i min karriär. Det var faktiskt en kille, en kompis med mig som jobbade just i riskkapitalbranschen då i början på 2000-talet. Och då frågade jag faktiskt som lite råd. Så, men vad är dina bästa tips? Du träffar ju företag hela tiden. Och då hade han, det har jag aldrig glömt sedan dess. Han sa, vet du vad, jag har ett råd till dig som är mitt allra bästa råd. Och det är att gör aldrig av med pengar som du inte har. Planera ditt bolag efter. Gör inte av med pengar som du inte har. Det är en ganska bra, det är en ganska enkel regel.
Absolut. Men å andra sidan är det ju väldigt många bolag som har gjort precis tvärtom.
Ja, och det tror jag har att göra med... Det är ju en annan kultur. Jag tror han såg ju tendenserna. För det fanns ju redan då den första vågen av liksom riskkapitalfinansierade bolag i den gamla liksom, födelsen av internet. Och jag ska inte säga att det är inte så att jag värderar det som bra eller dåligt. Men jag tror att det är viktigt att man, det är ändå mitt råd som jag ger till andra aspirerande entreprenörer, att vara lite försiktig med att bygga bolag baserat på någon annans pengapåse. Då ska man ha en väldigt tydlig idé och vara väldigt klar över att det här någonting som kan skala och att man är beredd att ge ifrån sig en stor del av det.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har ju samlat på dig och dykt ner i forskningen och samlat mycket fakta kring hur bolagsbyggandet har utvecklats nu med de här riskkapitaliserade eller riskkapitalfinansierade bolagen som ju på något sätt har den här lite skeva tron på, eller tycker jag då, som ju liksom är, har den gammalmodiga synen i ryggen i alla fall.
Ja, men jag tror man får se det här som, man kan titta på det med lite olika glasögon. Jag tror i grund och botten att det är väldigt viktigt att man som entreprenör försöker bygga en affärsmodell som är hållbar, som står på egna ben. Och det tror jag också att de senaste årens liksom, lågkonjunktur visar, att det är lättare att överleva om du i grund och botten har en sund affär.
Mm.
Men man ska vara helt klar över att det är klart att mättekniken så har ju fötts helt nya möjligheter. Och möjligheten att skala ett SaaS-bolag till exempel, det handlar ju om att väldigt snabbt bygga allt ifrån nätverkseffekter, liksom konkurrera på väldigt tuffa villkor på en global marknad ofta.
Mm.
Och då kan du inte bygga ett bolag i 25 år, utan då kanske du har ett par år på dig att liksom
man måste
skapa dominans
liksom
på marknaden.
Fram för
ja, man måste gå snabbt fram. Mm. Det tycker jag, det är inte, det ena liksom utesluter inte det andra. Men däremot så tror jag att det jag har reagerat på är snarare synen på entreprenörskap i Sverige. Och jag tror att det väcktes egentligen, för du frågade också så här skift, saker som har påverkat mig under den här resan. En jätteviktig sak var att jag bestämde mig också för att utbilda mig mer. För när man har jobbat som entreprenör under många år så är det klart att till slut känner man sig, men var ska jag söka ny energi ifrån? Och även om man har massor med spännande människor runt omkring sig så kände jag så här, men jag måste fylla på.
Mm.
Jag kände också att jag hade samlat på mig mycket kunskap som jag inte riktigt kunde sätta etikett på.
Mm.
Så att jag började... jag gick till såna här executive-utbildningar här i Sverige, jag gick på Handels och sen så letade jag vidare och då var det faktiskt min styrelse som sa, men vet du vad, det finns jättemycket utbildningar utanför Sverige, vi tycker du ska titta, det ser du omkring.
Mm.
Och då hamnade jag på Stanford i Kalifornien.
Kalifornien.
Ja.
Det är lite så här, det låter lite drömmigt.
Ja.
Är det så drömmigt också?
Det var underbart. Alltså miljön var ju, den är ju absolut fantastisk. Alltså det är en ynnest för alla som får komma dit och vara där kort eller lång tid. Men jag valde det därför att det var så tydligt entreprenörsfokus.
Men det var, du hade familj och...
Ja, men den var på distans och den var liksom med olika nedslag i Kalifornien. Så att jag kunde göra den utbildningen under en längre tid med Stockholm som bas. Och när det som hände när jag kom dit var ju att jag upptäckte att världen är väldigt stor. Och full av fantastiska, begåvade, intressanta människor. Och det var... Jag fick en sån här känsla av att... Ja, det var lite, jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det var som att jag kom i balans. Och jag kände att jag behövde inte heller liksom kämpa så mycket. För att här var jag ju omringad av så mycket smartare människor, så mycket klokskap. Så att jag kunde ägna mig åt mer liksom, istället suga in och ta till mig och lära.
Du behövde liksom inte managera hela.
Nej, jag behövde inte managera någonting. Det var en otrolig ynnest. Och jag träffade otroligt mycket. Jag hade tur även där. Och träffade människor som... öppnade dörrar. Det är också en Silicon Valley-kultur att öppna dörrar för andra.
Det
fick jag snabbt lära mig. En helt fantastisk och generös kultur. Och det är ju helt avgörande för hur man kan bygga ett ekosystem kring bolag. Och innovation framförallt som man har gjort där.
Så där hände det saker med dig?
Ja, jag fick träffa, framförallt träffade jag människor som var med i begynnelsen av internet, som hade väldigt visionära tankar om vad de tänkte sig att målet med internet var. Det handlade mycket mer om demokrati och att dela information. Och det var inte alltid de här personerna tyckte att det här slutresultatet med en handfull bolag som dominerar liksom världen, det var inte riktigt det de såg framför sig. Men jag menar, det här är ju, det är så det ser ut. Mm. Och det var väldigt spännande diskussioner. Men när jag kom dit i alla fall så träffade jag de här fantastiska människorna. Professorer på Stanford som var liksom hela tiden längst fram på en världsnivå med den senaste forskningen som de delade med oss. Och det där skapade också en känsla av att wow, jag kan alltså ta den här forskningen, försöka använda den och se hur ska jag bygga någonting i mitt eget bolag. Och den här känslan av att vara vid källan, att vara vid den liksom ultimata källan av information, det var ju oerhört inspirerande.
Mm. Så vad tog du med dig hem då?
Ja, jag tog med mig väldigt mycket. Alltså, framförallt hur man tänker kring innovation och utveckling. Hur man kan lösa problem. Jag fick med mig metoder för problemlösning. Jag tror att det är det som är själva... stommen i hur jag tänker och jobbar idag. Mm. Alltså väldigt medveten
bra om att man... Bra utbildning.
Ja, en väldigt bra utbildning.
Ja, men jag tänker på så här, bra att få med sig hur man löser problem. Ja, för det är ju det man gör egentligen.
För att man behöver ju... Ofta får man ju lösa problem, för som entreprenör löser man ju problem hela tiden från morgon till kväll. Alla typer av problem, stora, svåra, små och så vidare. Men här fick man en metod som går att använda i all problemlösning. Mm. Och det gör att man avlastar sig själv. Man behöver inte alltid liksom uppfinna hjulet, utan man kan verkligen jobba strukturerat och systematiskt och låta kreativiteten flöda.
Men var det här du också träffade många entreprenörer, eller var föddes tanken?
Ja, för det som hände var, jag ska säga att det första som hände var att jag kom dit, var en grupp på 70 personer och vi var 7 kvinnor. Och det första som händer är att när de här männen frågar mig, men vem är det som tar hand om dina barn nu när du är här? Och sen rullar det på lite sådär, att det blev de här två olika bilderna. Att, å ena sidan, fantastiskt inspirerande, mycket innovation. Men jag upptäckte också ganska snart att här finns inga kvinnor. Mm. Det finns inga kvinnor i Silicon Valley. Det finns inga kvinnor i de här bolagen. Det finns inga kvinnor i startupkulturen. Det finns inga kvinnor som investerar i de här bolagen. Mm. Och parallellt med det så såg jag en stridström av... delegationer från Sverige komma till Silicon Valley. Det var både politiker och företagsledare och myndighetsföreträdare och liksom alla sög åt sig det här. Ja, precis. Man spenderar ganska mycket tid och pengar för att försöka få med sig liksom en del av det här innovationsekosystemet. Men det som man inte reflekterade lika mycket över, det var ju bristen på kvinnor. Och då märkte jag att varje gång som man diskuterar det här, så här, men, hur gör vi med tjejerna? Varför finns det inga tjejer här? Hur får vi med oss liksom kvinnorna? Ja, då fanns det inte så mycket svar på de frågorna.
Och det här var 2017?
Ja, men 2015 var det första gången. Och sen fortsatte det. Och sen då, parallellt med att vi själva började titta på, men hur ska vi växa och vad finns det för möjligheter och hur vill vi att den här tillväxten ska gå till, så började jag liksom inse att, men oj, här finns det ju väldigt många frågor som saknar svar. Till exempel, hur kommer det sig att alla investeringar går till killars bolag och i princip ingenting går till tjejers bolag? Vad är det för bakomliggande strukturer som gör det? Och varför har vi accepterat det? Mm. Kanske det som är den stora frågan. Mm. Varför går vi med på det här? Varför är det ingen av de här näringslivsföreträdarna eller myndighetspersonerna som ifrågasätter det här? Eller, och jag tror att det gjorde man kanske, men det var inte en debatt som har förts i det öppna. Och det var egentligen så...
Men den har ju eskalerat nu senaste åren.
Och jag har ju kanske också bidragit till att driva på den.
Det har du,
jag
absolut.
Tänker att, jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om saker som, även om de är svåra, och även om man inte kan servera helt färdiga lösningar, så måste vi våga ta i de här svåra frågorna. För jag brukar titta på den här frågan utifrån... liksom samhällsögon. Alltså, vad händer om vi fortsätter att promota ett samhälle som inte får med sig kvinnor när det handlar om att utveckla idéer, lösa problem och bygga bolag? Mm. Ja, då kommer vi snart att få ett samhälle som är obalanserat, och det för med sig nya problem. Då blir det väldigt stora samhällsproblem. Så att jag tror att vi måste ta tag i den här frågan. Och apropå då att bygga bolag, så kan man ju se att det vi har importerat ifrån Silicon Valley, det är inte bara innovation och utveckling och spännande tankar och idéer. De ska vi jobba med, de ska vi behålla. Men vi har faktiskt också importerat en entreprenörskultur som stänger ute kvinnor
och gynnar män. Som är liksom baserade på en manlig norm.
Och det tror jag är liksom grundproblemet. Att vi, när man pratar om till exempel riskkapital... Det har investerats 234 miljarder de senaste 8 åren. Och i princip varenda krona har gått till bolag som är grundade av killar eller män. Mm. Och om man tänker sig det i ett samhällsperspektiv, alltså vad får det för konsekvenser? Om vi pratar om det nya näringslivet som startups och techbolag. Mm. Och så har vi ingen plan för hur vi ska få med oss kvinnorna. Eller vi ställer inte tillräckligt mycket frågor om varför inte kvinnorna är med här. Mm. Då är det klart att det kommer vi få betala priset för.
Det finns ju så mycket forskning som jag vet att du också relaterar till, med där vi liksom ser hur kvinnor och män som söker kapital för inte bedöms på lika värdiga grunder.
Ja, men, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg här, så att det finns en enkel grundinsikt som man måste ha med sig, och det är att det är så, det visar forskningen väldigt tydligt, att när man tittar på entreprenörer och entreprenörskap, då jämför man kvinnor med män. inte av någon sorts illvilja, utan nej, man gör det därför att, precis som du säger, så är män norm. Mäns sätt att göra saker, bete sig på, driva bolag på, det skapar, det är liksom det normala. Det är det vi känner, ja, men det är det vi känner till, det är det vi vet. Det är väldigt svårt att röra sig i helt abstrakta utrymmen och försöka komma med förslag till lösningar. Men då går jag tillbaka till den här problemlösningen. Jag tycker att vi ska använda de metoder som finns kring innovation och utveckling och istället jobba väldigt metodiskt och strukturerat med att ta reda på vad är det vi behöver göra för att lösa det här problemet. Och då jämför jag, vi kommer ju ändå båda från rekryteringsbranschen, och jag tänker att här tror jag att vi delar synsättet, för när vi jobbar med rekrytering så gör vi ju precis just det. Vi jobbar väldigt strukturerat, systematiskt och metodiskt och standardiserat å ena sidan. Och så lägger vi på kreativiteten och nyfikenheten och ställer mycket frågor och försöker få till en matchning. Och jag tror att man ska lära sig av det här, därför att att leta efter talanger att investera i är inte annorlunda än att leta efter talanger som man anställer till sina bolag.
Så du menar att det är vi som ska bli faktiskt, nu har vi lösningen på hela problemet.
Precis, jag tror i alla fall att det finns mycket vi kan bidra med att skapa en struktur och en systematik här. Och det visar sig också när man tittar till exempel på det statliga svenska riskkapitalet, att det går inte riktigt att förklara hur det går till. Och här har vi en av liksom kärnfrågorna, för när man tittar på hur man fördelar till exempel riskkapital så sker det ofta i den så kallade pitch-formatet.
Och det här blir ju dessutom liksom tv nu med liksom draknästet.
Precis, det är draknästet. Och nu kanske det är många som blir upprörda som lyssnar på det här. Men det, jag tror ändå att jag ska försöka förklara vad jag menar. Därför att pitchformatet är ju att inte då just i draknästet, för där är det relativt öppet. Vi får ju för sig inte se allt bakom kulisserna. Men problemet med pitchen är att den är inte en transparent, systematiskt standardiserad metod, utan den är ganska godtycklig. Det är lite av en black box. Vi vet inte hur bedömningskriterierna ser ut. Vi vet inte vem som kommer bedöma och på vilka premisser. Och det här visar forskningen är ett ganska dålig metod för att hitta talang. Och det är det som är problemet. Och jag hävdar att det här syns i statistiken. Därför att den nya sanningen i den så att säga importerade startupkulturen som vi har hämtat från Silicon Valley, har vi ett väldigt stort fokus på att grundarna måste ta extrem risk. Och att vinsten är då i bästa fall en av tio blir en riktig framgångsfaktor. Men det betyder också att 9 av 10 är liksom, blir kanske ingenting. Och det är ju ett slöseri med talang, för det första. Och det är också ett slöseri med pengar skulle jag vilja säga. Och det är ganska lustigt i en bransch vars enda intention och ambition är att tjäna pengar. Så jag förstår inte riktigt logiken i det här. Och jag tror att det är väldigt många med mig som inte gör det.
Du är ju verkligen på det, för att jag tänker på liksom hur vi bedömer i rekryteringsförfaranden. Att det liksom är... Och att man hela tiden måste rannsaka sig själv så att man inte blir biased.
Hela tiden.
För det är ju liksom en riskfaktor som även vi som har jobbat länge med rekrytering behöver hela tiden jobba med det.
Det finns inga garantier mot det. Man måste jobba mot bias hela tiden. Och det är bra att du nämner bias, för det är ju en sån här... Det tycker många är lite knepigt som uttryck. Bias. Det handlar ju inte om att vi är dåliga som människor. Utan det handlar just om att vi är människor.
Att vi
är mänskliga
har...
med magiska förmågor. Men också med begränsningar och liksom... lite flas. Vi är inte liksom helt perfekta, och då behöver man ha det här som en liten, det behöver sitta liksom på axeln som en liten vakt som hela tiden funderar på, men hur fattar du beslut här egentligen? Och det är det jag tror att vi har tränats på i rekryteringssammanhang. Vi måste redogöra för hur vi fattar beslut, för vi har alltid en kund eller en uppdragsgivare i andra ändan som vill ha en förklaring.
Ja, precis.
Och argument. Och det är det jag tycker.
Och det finns liksom det finns ingen sån kund här.
Nej.
Egentligen.
Nej.
I matchnings...
Och precis, och därför så det är en av de frågorna jag driver. Vi måste bli mycket bättre på att kunna ställa upp tydliga urvalskriterier. Jag gillar inte när riskkapitalister säger att nej, men jag går på magkänsla. För jag tror inte att det är helt sant. Jag tror inte att man går på magkänsla.
Nej.
Men jag tycker det är oroväckande om det är så vi jobbar. Därför att det är verkligen ett sätt att exkludera många och att missa talanger.
Oh.
Och det här visar forskningen väldigt tydligt.
Men du har ju nästan en lösning på det här.
Ja, men kanske.
Uh-huh.
Och jag har ju också startat ett initiativ.
Precis, ja, det var det jag tänkte på. Uh-huh. Double Up
Impact.
Precis, som man kan signa upp sig på.
Ja, precis. Och tanken är ju helt enkelt att försöka bidra till någon sorts... Alltså, för det, lite som vi pratade om i början, jag tror att det behövs väldigt många perspektiv. Det finns liksom inte en lösning på den här frågan. Jag gillar tanken om en så kallad small wins process, som helt enkelt betyder att man tar många små steg i en tydlig riktning. Och Double Up Impact försöker göra just det. Dels ska vi sätta strålkastarljuset väldigt starkt på den här frågan. Så att det här kan vi liksom inte godta.
Mm.
Det här är ingen bra lösning ur ett samhällsperspektiv, ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan inte ha ett en entreprenörskultur som inte liksom får med sig alla potentiella talanger.
Nej.
Så tanken är att bygga en open source kunskapsplattform där vi kan dela dels fakta, statistik. Det är många som hör av sig och säger, men gud, var ska jag leta? Var finns information? Men också verktyg, enkla verktyg. Hur kan man jobba med det här? Vad kan man göra i sitt eget? Mm. Oavsett om man är entreprenör och kanske ställs inför de här mötena med banken, revisorn, investerarna. Att känna sig lite starkt i att men jag har ändå liksom, jag står på lite stabil mark så där. Jag har lite koll på de här frågorna, men också verktyg för hur man kan jobba med sitt team eller om man vill investera i någon, hur man kan tänka kring.
Ja, men man skulle ju också vilja, och det kanske du är på, men man skulle ju också vilja utbilda riskkapitalbolagen och de som har de här.
Och det ser vi som en utveckling i det här. Där ser vi stora möjligheter också att vi hoppas att många vill signa upp på den här frågan, att dubbla upp på sitt eget sätt. För vi har tänkt att man pratar om den här 1%-aren och då är det många som blir stressade och tänker så här, men hur ska vi gå från 1% till 50%? Det är klart, det är en omöjlig uppgift att göra över en natt. Det går liksom inte.
Mm. Och då 1% av riskkapitalet som går till kvinnligt grundade bolag.
Precis, att det är så lite. Det är knappt ens 1%. Men där har vi sagt att om man bryter ner det där, det är lite slice elefanten. Vilket för sig är ett konstigt uttryck. Ja. Ja. Man bryter ner i små delar. Så tror vi att om man enas om att vi vill ändå se en förändring och att en rimlig målsättning skulle kunna vara att vi går från 1% i finansiering och investeringskapital till 2%, från 2% till 4%.
Vi tar små steg helt enkelt.
Man tar små steg, då lär man sig saker längs med vägen. Och vi kommer att hitta ledtrådarna till lösningarna. Och det kan vara att dubbla upp, kan handla om andra saker. Det kan vara att jag vill dubbla upp på andelen kvinnor i min ledningsgrupp eller min styrelse.
Just det,
jag tror att man kan tolka det här på, man kan använda det.
Ja,
men man kan använda det på olika sätt. Och tanken är att det ska vara en inspiration. Vi har också träffat människor som delar sina berättelser om hur de faktiskt har gjort. Och visar att det går. Och sen så finns den här utbildningsdimensionen då.
Ja. Ja, det är superbra. Men det finns en grej till som tangerar det här. Och det är ju det som du var inne på lite grann. Med kvinnors och mäns olika förhållande till risk. Som det pratas väldigt mycket om nu.
Ja, det har blivit en
snackis. Och, det är ju, tycker jag, bra att kan vi liksom bena ut det här nu.
Ja, den där frågan, eller så här, jag uppfattar att den ofta dyker upp mer som ett påstående än en fråga.
Ja, att det kvinnor är mer.
Ja, precis. Det lanseras med jämna mellanrum. Olika påståenden. Det släpptes en rapport här i veckan om kvinnors entreprenörskap. Och i den så är mer eller mindre huvudkonklusionen att kvinnor är rädda för att misslyckas och kvinnor vill inte ta risk. Och det där tycker jag är, det där är ju ett dubbelsidigt svärd, eller hur man ska uttrycka sig.
Vad tror du då?
Ja, nej, men det finns forskning som visar att kvinnor inte tycks lika intresserade av att ta risk som män gör. Men då måste man gå tillbaka till den här, återigen komma ihåg att vi jämför oss alltid med män och mäns sätt att ta risk. Och riskfrågan har ökat, jag skulle säga att den fokus på risk har ökat i takt med att vi har ökat investeringarna, alltså riskkapitalinvesteringarna har ökat. Så jag tror att man måste sätta de här i samband med varandra. Och då måste man också förstå att riskkapital handlar inte om att ta lite risk. Riskkapital handlar om att ta mycket risk, extrem risk. Och det visar forskningen ganska tydligt att kvinnor är inte så intresserade av att ta extrem risk. De är mycket mer intresserade av att ta lagom risk. Det som forskningen också visar, som inte alls lyfts upp på det sättet som det borde, det är att det kvinnors sätt att ta mer balanserad risk, det ger också mer lönsamma företag och företag som är uthålliga över
som
tid.
Som håller.
Så det är det som jag tycker är problemet med riskdiskussionen. Att man sätter den i relation till en konstruerad bild av risk och vad risk faktiskt ger för resultat.
Att det liksom är bra att våga.
Ja, men det visar inte forskningen. Forskningen kan inte befästa att det skulle vara bra eller lönsamt, varken för företagen eller för samhället, att ta extrem risk. Och det är därför jag tycker att vi ska vara väldigt, väldigt observanta på den här frågan som handlar om att hela tiden påstå att kvinnor inte vill ta risk. att när kvinnor tar risk så måste det sättas i kontext. Vilken risk är en sund och bra risk att ta?
Mm.
Och då tror jag så här, då skulle vi få en mycket mer nyanserad diskussion kring riskfrågan.
Mm.
En annan dimension av risk, det tycker jag handlar om att titta på hur blir det då när kvinnor tar risk? För då finns det också väldigt mycket forskning som visar... FNs utvecklingsorgan släppte en ganska färsk rapport nyligen som visar att kvinnor utsätts för så mycket mera motstånd, inte minst i näringslivet, än vad män gör. Alltså det är motstånd på alla nivåer och i alla sammanhang. Så att, och det här vet jag känner igen det här. Och när jag träffar mina entreprenörskollegor så de berättar alltid samma historier.
Mm.
Det är liksom motstånd hos banken, det är motstånd hos revisorn, det är liksom, man blir ifrågasatt, man liksom blir behandlad på ett sätt som våra manliga kollegor aldrig blir, eller aldrig berättar historier om.
Mm.
Och kommer man till investerare så är det ju, finns det ju mängder med forskning idag som visar på samma sätt, att kvinnor bedöms helt annorlunda än man, när det är exakt identiska förutsättningar.
Mm.
Och det är ju problematiskt. Jag tror att man måste förstå de här sakerna innan man börjar påstå att kvinnor inte vill ta risk, så måste man först leverera det här kontexten underlaget. Och underlaget. Mm. Och sen kan vi börja diskutera. Och
för nu så släppte du alldeles nyss fakta om att vi är liksom sämst i Europa på kvinnligt företagande.
Svenskt Näringsliv har precis släppt en rapport som visar att...
Näst sämst.
Ja, vi är näst sämst. Alltså det är bara Malta som har färre entreprenörer med anställda än Sverige.
Uh-huh. Och entreprenörer som är generellt sett entreprenörer? Eller är det
alltså kvinnor företagare, som är kvinnor som är, alltså kvinnor som driver bolag och kvinnor som driver bolag som har anställda.
Mm.
Då är vi näst sämst i EU. Ja, det är bara Malta som har färre. Och det är klart att man måste fundera över hur det kommer sig i ett av världens mest liksom, trygga länder. Och då är det många som pekar på till exempel trygghetssystemen som handlar om att... Ja, men, kvinnor startar ofta bolag i liten skala, kanske när de har små barn samtidigt. Och det är viktigt att man kan röra sig mellan jobb och entreprenörskap. Men då är våra trygghetssystem ganska fyrkantiga och det är inte så lätt att göra det. Man kan inte ta med sig liksom intjänade liksom inkomster och flytta över dem. Och där behöver vi ju liksom ändra på regelverket.
Mm.
Det tycker jag är viktigt. Vi har också ett ganska ett lite snävare utbildningssystem än vad man har i Europa. Så på universitets- och högskolenivå så kan man inte röra sig mellan olika discipliner. Så om du har pluggat humaniora så är det inte så lätt att röra dig inom teknikområdet eller naturvetenskap.
Nej.
Det är mycket enklare i Europa. Så att där finns det ju möjligheter att utveckla systemet. Men sen så tror jag att vi måste göra upp med den här elefanten i rummet.
Mm.
Och det är ju normer och synsätt som hela tiden hindrar kvinnor för att vi gör jämförelsen med män. Och det är klart att vi är ju inte biologiskt identiska. Och det är ingen som säger att det måste vara exakt på samma sätt.
Men jag tänker att det är liksom bra att prata om det här att det kanske är vårt sätt till och med forskningen finns att det är mer lönsamt och hållbart över tid.
Precis.
Det kanske är vårt sätt som är det rätta.
Ja, och lika bra, framförallt.
Ja.
Alltså, det handlar om att åtminstone se till att det blir lika bra möjligheter för kvinnor att starta bolag, driva dem, och att man ser värdet av det här. Vi behöver ju ändå bolag som överlever, som bidrar med skatteintäkter.
Men det blir spännande att se vad som kommer hända med hela riskkapitalkulturen, eller liksom hela det här. För det känns ju som att det har varit lite peak och nu är vi nere på någon... Liksom, ja, det kanske inte kommer se likadant ut.
Det kanske är
ut.
Ett öppet fönster nu att tänka nytt och göra annorlunda.
Mm. Nu ska vi ta oss till en fråga som du ska få ifrån min samarbetspartner.
Ja, spännande.
För jag har ju nämligen med mig Volkswagen Group Sverige som ställer en fråga varje gång till mina gäster.
Mm.
Och den är... identiskt varje gång, så det blir väldigt spännande. Och det handlar om hållbart ledarskap. Och din syn på det, vad är det?
Ja, men jag funderade lite på den frågan.
För den fick du innan, det var den enda frågan du fick.
Precis, det var den enda frågan jag fick. Och det är ju, jag tycker att det är en väldigt bra fråga. Det är kanske den viktigaste frågan som vi ska ha på agendan.
Det finns ju liksom delar av det du har pratat om som handlar om det.
Ja, men visst. Och samtidigt så är ju ordet hållbarhet väldigt väl använt, minst sagt.
Nästan.
Ja, och riskerar ju kanske att bli lite urvattnat. Mm. Och ett ord som man drar till med lite liksom, när som helst, som man känner att man vill säga någonting smart.
Mm.
Ja, precis. Men jag tror, jag funderar på det här. Jag tror att en jätteviktig liksom, insikt, när jag tänker själv i alla fall, det är att Jag tror att man måste fundera över så här, vad betyder hållbarhet för mig? I mitt företag, i min verksamhet, i mitt team kanske. Alltså på den nivå där man är. Eller den,
och vad betyder det för dig då?
Ja, men jag tror att hållbarhet handlar väldigt mycket om... jag och i vårt företag så bottnar vi väldigt mycket i två liksom, grundfrågor. Alltså så här, hur ser vi på vårt uppdrag? Vi är på arbetsmarknaden, vi jobbar med människor, vi är nära offentlig sektor i många fall. Vi måste vara väldigt välgrundade i hur vi ser på vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att se till att hjälpa människor. Mm. Hjälpa människor till bra jobb och hjälpa organisationer och företag till bra personal. Det är väldigt, liksom, det är någon sorts grund ingång i det här. Och på samma sätt så måste vi bottna i hur vi ser på andra människor. Det, liksom, det blir vägledande. Så att vi får hjälp av det, att hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi ser på de människor som vi jobbar med. Så att tänka hållbart, det vi gör måste vara bra för företaget, självklart. Affärsmannaskapet finns liksom alltid i botten. Men det räcker inte idag, utan vi måste också leverera tjänster som skapar värde för samhället i stort. Så att det måste vara bra för oss, det måste vara bra för de människor som vi jobbar med och för samhället i stort. Och det kan låta väldigt fint och romantiskt, men jag tror att det där blir vägledande. För man har bestämt sig för att man ska ha det här som någon sorts bortre kuliss, då kommer man också börja fatta beslut i relation till de här principerna. Så att om man bottnar själv i, så här, vad kan vi... göra. För den andra dimensionen som jag tycker är viktig, det är att använda sin makt för att påverka och förändra. Och det skulle jag vilja uppmana alla som är ledare.
För det är
ju
det
sätt.
Du gör.
Ja, men precis. Ja. Att ta det. Att inte vänta på att bli inbjuden eller uppbjuden, utan passa på att ta makten och påverka hållbarhet. Vad det nu betyder för dig i din organisation. Så att där tror jag inte man ska vara så rädd.
Nej, för det, man kan ju säga så här att om vi skulle fortsätta på det här spåret med kvinnor och entreprenörskap och bygga bolag, så är det ju inte hållbart över tid att vi bara använder hälften av befolkningen.
Precis, och det här är ingen minoritetsfråga. Det är jätteviktigt att det är bra att du tar upp det. För att det låter ibland i debatten som att kvinnor är någon sorts minoritet. Som är en liten grupp som vi också just det måste få med på tåget.
Ja, just det.
Men det här är en majoritetsfråga. Vi är hälften av befolkningen. Och det är absolut, det är ju kanske den, utöver liksom hållbarhet i mitt företag och de tjänster som vi levererar, så är det här den hållbarhetsfråga som jag verkligen känner ett stort engagemang.
Det känns som du redan har tagit ställning till den där.
Ja, jag hoppas att det, det är bra om det märks.
Ja. Men du, tillbaka nu till dig, Patricia, och hur du har blivit som du har blivit. Det är ju jättefascinerande att höra din... Alltså, det är ju en cool entreprenörsresa som du nu symboliserar själv. Ja, samtidigt som du driver frågan. Vad är det nu för någonting som... Alltså, ibland så brukar jag säga så här... ibland är det bra att försöka försätta sig i vad du själv skulle ha gett. Alltså nu med det, givet det du vet om det du vet idag. Men som du kanske inte visste när du stod där och funderade på om du skulle liksom gå den här vägen eller den här vägen.
Ja.
Vad är det för råd som du skulle säga till dig själv då?
Till mig själv?
Till ditt unga jag?
Men jag tror att jag skulle ha... kanske sagt till mig själv att om du två saker, att om man bara fokuserar på att liksom ta varje steg här och nu, och om man gör det koncentrerat, då behöver man inte bekymra sig så mycket om det som händer sen. Då kan man ha siktet ställt väldigt långt fram och vila i att jag kommer att komma dit, så långt som jag vill komma. Men vägen dit är att ta ganska små steg. Att inte stressa så mycket över det där, utan att liksom fokusera på var saker sin tid. Och sen att...
Vad kallade du den processen för? När man tar små steg?
En small wins process. Men det har jag kommit på mycket senare. Och det finns också i forskningen. Men jag tror liksom att våga ta ännu större, ännu högre ambitioner. Och inse att det är inte ett stort känguruhopp. Utan det är liksom många, många, många små myrsteg. På vägen dit. Och sen att jag skulle ha kanske be om hjälp, tycker jag man ska göra ännu mer. Jag tycker att jag har träffat så mycket kloka människor som har kommit i min väg. Men be om ännu mer hjälp. Våga be om hjälp.
Men har du, menar du att du har liksom inte kanske gjorde det från början?
Nej, men jag skulle ha gjort det ännu mer.
Ja.
Ännu mer, varför ännu inte? Mer. Ja, ännu mer och liksom bara utgå ifrån att här kommer jag med någonting intressant. Och det kostar ingenting att fråga. Man kan bara liksom be om hjälp. Så det skulle jag ha gjort kanske ännu mer.
Ännu mer, ja.
Och sen tycker jag att man ska det tycker jag att jag kan kämpa med fortfarande. Goda råd som man får av andra versus sin egen magkänsla. Och jag tycker det här med magkänsla är svårt, för som rekryterare så vet vi att man ska vara lite skeptisk mot sin magkänsla.
Vi har lite dubbla känslor för våra magkänslor.
Verkligen, vi har ju det. Men jag tror att, att påminna sig om att det är också alltid bra att höra vad andra har att säga. Man behöver inte alltid agera på det som andra föreslår.
Nej. Har det hänt att du har liksom övervägt att tro på någon annans
råd?
Ja, absolut.
Mer än... Det har ju hänt många gånger att man har tagit lite för hårt på andras råd. Men också omvänt, att man inte har lyssnat tillräckligt mycket. Så jag tror att det fungerar åt båda håll.
Hur sjutton ska man veta?
Ja, men jag tror att man ska bestämma sig för att det är man själv som fattar besluten.
Mm.
Att inte överlåta besluten till andra, utan att man lyssnar och tar in och sen så använder man det som beslutsunderlag. Så att man, det är återigen att man får lite metodik.
Mm.
Jag menar, det är omöjligt, ingen av oss har en spåkula.
Nej.
Men det är klart att man måste bottna i sin egen kunskap och sina egna värderingar och sin egen övertygelse.
Ja, men bra, för det där är ju ofta sånt som, det är både man är entreprenör eller man är ledare eller vanlig, man jobbar, det spelar ingen roll. Man behöver ju den här vägledningen på många sätt genom livet.
Ja, och det är inte så lätt. Alltså, jag tycker ofta när man liksom, till och med nu lite grann, när man får sin resa så där på ganska kort tid, det är klart att det är mycket mer av toppar och dalar liksom längs med resan, som jag beskrev med trappstegen, som är, man får ju kämpa sig upp till ett trappsteg och sen planar det ut och så får man kämpa sig upp till nästa trappsteg.
Mm.
Om jag hade förstått lite mer av det där i början så kanske jag inte hade... Alltså, jag menar, entreprenörslivet är, ibland kan man ju liksom, känslorna kan gå upp och ner under en dag eller under en vecka och tänka så här,
nu struntar jag
på med. Alltså, det här är ju inte klokt.
Ja.
Men uppenbarligen så, nu har jag hållit på så pass länge, så nu är jag liksom vant mig vid att, ja, men det där kommer och går.
Mm.
Och sen är ju alltid nöden, är ju alltid lite uppfinningarnas moder. Så det ska man också, det är ett gott råd som jag gärna kan skicka med. Var inte så rädd för det.
Nöd är bra,
man
knapet,
blir väldigt kreativ och påhittig. Och nöd kan uppstå på så många sätt, det är inte bara finansiell nöd. Det kan vara knepiga problem som man måste lösa.
Mm.
Men att man tänker på att det är faktiskt ditt jobb att lösa problem.
Mm.
Så får man ett förhållningssätt liksom, till det.
Ja.
Mm.
Är det något annat som du vill skicka med som råd till? Jag tänker på de som kanske lyssnar på det här som är entreprenörer. Eller som vill bli.
Det är ingen stress heller att vara entreprenör. Man måste inte ha så bråttom. Det är bra att ha kunskap med sig. Det skulle jag vilja. Det är ett ganska stort fokus idag på att man ska vara ung entreprenör.
Mm.
Jag tycker att man kan... Ja,
man kan vara som jag.
Ja, man kan också göra många entreprenörsresor. Det är ni ett exempel på. Och vi gör ju också det. Det är ju nya saker hela tiden och adderar. Så ingen stress.
Mm.
Man samlar hela tiden ny kunskap och nya insikter. Och man kan alltid... utveckla en ny tjänst eller produkt eller idé. Och det är ju det som är innestan med entreprenörskapet. Så att inte stressa. Är man kvinna och entreprenör, som jag har särskilt fokus på nu, då tycker jag att man ska läsa på. Och då kan man signa upp på Double Up. Då ska man läsa på och kanske stärka sig med en del argument, så att man i de här mötena, som jag vet att många kvinnor hamnar i, har lite motargument när någon påstår att man inte är så riskbenägen eller påstår att man kanske inte har en perfekt affärsidé eller vad det nu kan vara. Mm. Så att man i alla fall kan känna att man har liksom lite under fötterna.
Mm.
Det tror jag kan vara stärkande.
Väldigt bra. Gå in och signa upp på det.
Mm.
Hur är adressen nu då?
Doubleupimpact.com.
Nu fick du extra mycket reklam för det. Men det är, jag tycker att det är en väldigt bra sak.
Det är ju non-profit, så vi tjänar inga pengar.
Nej,
på det.
Precis.
Det vi delar
då
bara
gör
kunskap.
Vi gärna reklam. Och vi gör reklam ändå.
Mm.
Men jag tänker att det är ju så roligt om vi kan, om du och jag genom att sitta och prata om de här frågorna ändå kan stimulera flera till att, för jag kan säga så här att jag har aldrig haft så roligt i min karriär som jag har nu.
Mm.
Och nu har jag ju ändå jobbat i rätt
många
år.
Års erfarenhet.
Och därför att nu är jag ju med och bygger bolag med ett tydligt syfte.
Det var bra att du sa det. För det är jag håller med dig till 100%. Mm. Jag tänker att det blir ju bara bättre och bättre. Ju mer erfarenhet man har, desto mer kan man. Desto snabbare går det. Jag har ett större kontaktnät. Alltså det är så mycket enklare idag än vad det var i början. Så att,
och en annan grej som jag tror, du började jag dela här, det var ju du som skulle göra. Nej, men som jag tycker är så bra, det är ju att, jag känner själv att jag har släppt ganska mycket fokus på mig själv.
Mm.
Och då blir det så här, det är inte så viktigt hur andra uppfattar mig eller hur.
Nej.
Utan det är liksom mera det jag håller på med som
ja,
är det
och det är också en trygghet i det att kunna känna att kanske kan saker och ting tala lite för sig själva och kanske det är åldern också, jag vet inte.
Ja, nej, men det är det jag menar. Man liksom blir, det blir bara bättre.
Ja, precis. Och jag håller med dig att det blir en jag känner att jag har samlat på mig mycket kunskap och erfarenhet. Och det är också roligt att kunna dela dem.
Mm.
Och kan någon annan känna något, liksom, liten inspiration i det, så är det helt fantastiskt.
Mm. Men är det nu någon fråga som jag har missat att ställa till dig innan vi slutar?
Nej, men du har ju ställt otroligt många bra frågor. Och nej, jag tycker att du har ställt jättemycket frågor. Jag har fått prata jättemycket och berätta massor om det som är viktigt. Det som är viktigt för mig. För det här är det. Jag har, tror jag, ganska tydliga principen då för hur jag driver bolaget, hur jag ser på det vi gör. Det är viktigt att liksom ta tillvara på kraft hos människor som man har runt omkring sig. Mm. Och det är ju kanske också det som är så fantastiskt. Det tror jag man inser när man har hållit på ett tag. Att det är en sån otrolig ynnest också att ha människor omkring sig med engagemang och klokskap och intresse som kan bidra på olika sätt.
Och hur man också kan samverka. För jag tänker att det är det man också kan göra genom att liksom, om man vill driva förändring nu som du vill och som jag också vill, så är det ju så himla bra att vi sitter här och kan kroka arm.
Jag tror att man måste kroka arm, och det är också en bra sak att ta upp, att inte göra så mycket ensam utan att samarbeta med andra så mycket man bara kan. Och det betyder inte att man måste avkall på sina egna värderingar eller åsikter eller tankar och idéer. Men när man hittar gemensamma värderingar och synsätt hos andra, så måste man liksom använda det. Det är väldigt smart.
Så bra. Tack snälla Patricia för att du har varit här och delat med dig av all din klokskap och erfarenhet.
Tack snälla för att jag fick komma.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Patricia Olby Kimondo. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart, vårt senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. 3 av 4 kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, delge kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig, eller om du vill vara med och dela med dig till andra och bli en mentor? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Så, se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.